an idea what that's like. But is it a healthy feeling? Does it have any consequences? Or does it even matter? I have with me today Mary Jo Sanholm, who will share more about this topic with us. Mary Jo, you work with children that have been abused. Why do you have an interest in shame? What does it have to do with abuse and shame?
Well, you know, it was something that I saw so often in my patients as they sat in the exam room, as I walked in to do their exam or during the course of it. Just this head hanging, kind of miserable appearance. And I could tell that they were just feeling the weight of the world and shame. And when I would tell them, it was kind of my favorite moment in the exam, you know, this is what I do all the time, is I examine kids like you who've been hurt, and you're not alone. This happens to a lot of people. Just seeing some of that shame fall off their shoulders and some of that, oh, okay, I'm okay, was just an awesome moment. And so I have, ever since then, been really interested also when I look at child abuse prevention and also outcomes, the trajectory of abuse, where does it take people? I think shame plays a huge role in that. Mm. And a lot of times it isn't what happens to us in life, but it's our response to that that determines the outcome. And so that's kind of where my interest in it developed.
So maybe you can give us a definition. What is shame?
Yeah, sure. Shame, according to the dictionary, I did look it up just for fun. It's the painful feeling arising from the consciousness of something dishonorable, improper, ridiculous, done by oneself or another. Mm. But there's a researcher that has gotten a lot of attention for a very good reason recently in the last years. Her name is Brené Brown. And she's done a couple TED Talks. You can look up TED Talks. That's one of my favorite things to watch while I'm cooking. But she did these talks on shame, and then she's written at least 3 books that I know of. But she looked at it and said it's the intensely painful feeling or experience of believing we are flawed and therefore unworthy of connection and belonging. Mm. And I think what I have seen from shame in my practice, but I believe she has seen it in research, is that shame, it isolates and freezes us. To me, it's the opposite of hope, where you really have a belief in yourself and others for the future. Mm. Shame isolates us, and it gives us a feeling that's kind of empty or void of hope.
Hmm. So then my next question is it wrong? You've kind of answered that.
Well, shame is never helpful. It doesn't motivate us to change. What does motivate us to change is to really recognize shame. And, you know, I think one of the first steps in that is to think what are my triggers? What makes me feel shame personally? Mm-hmm. And how do I recognize when that's coming on?
How do you recognize that?
Yeah. The way I think a person recognizes it is to think about the last time you felt shame. Mm-hmm. You know, it wasn't just an embarrassment. It was an actual, I want to hide mm-hmm. kind of feeling. And then to be ready for the next time, because otherwise the feelings just come and engulf us. But to be ready for it, and then to start recognizing it culturally. What about our culture? What within our own stories, our own countries, we all have different ways we can file things. And if we start recognizing things where shame shows up, then we can put it into a context for ourselves. And then another thing that I think really helps is to begin to reach out to others. Mm-hmm. And Brené Brown says that empathy is kind of the antidote to shame. You can't be in a real empathetic environment where you're really sharing and being shared with. Shame dissipates. It's not there anymore. And it gives us an opportunity to grow. And that's why I think when I could say to my patient, you know, this happens in a lot of families. It's not just your family. And I think we have to say that about everything. I mean, we have to mm-hmm. say that about addictions. We have to say that about divorce. We have to say that about so many things where we feel like this is not where I plan to be. Right. I did not want this to happen. And very often we'll have guilt that's misplaced. We shouldn't feel guilty. There was nothing we could have done. I think about parents whose children have been molested. Sometimes they know and sometimes they do nothing. The guilt they have, it's right, it's good guilt. They should not have the shame because it will make them isolate, and they need to be taking care of their kid and not to be in the midst of that muddy shame. But the guilt of, you know what, how can I protect better next time? What can I do? But many times parents don't realize it's happening. And so it's misplaced guilt, but they have to name that. There's nothing I could have done, but you know what? Maybe I can empathize with some other family. Instead of feeling shame of how could this have happened to my child, instead of going to that place of shame to say what other people might be suffering similar things, that I could be a part of that community. And there are even online communities of parents who are sharing their experiences. So that really helps to displace that sense of shame.
So that was my last question, was what to do with it. And what you're saying then is, when I have feelings of shame, I need to define them, I need to recognize them, try to figure out what's going on. But then the way to deal with those feelings is then to reach out to others that may be in simpler situations.
Yeah, and to learn how to communicate that, and to know that shame is a universal problem. And most of us have some similar shame patterns, and to be able to name those, and to know that the shame I'm experiencing is probably very similar to the one you are. We both probably experience similar shame. And to just kind of tear the curtain off of that and be willing to talk about it. It's not something to be embarrassed about, but it's to be, you know, open and have that hope.
And what would you say, you've kind of touched on it around, some of the consequences of hanging on to shame and not dealing with it?
Well, what really happens, I can give an example. It would be a parent whose child has been molested. A parent who becomes engulfed in that shame, they won't really be all that helpful to their child because they're embarrassed. We're not going to talk about it. Let's just pretend this never happened. Bury it under the carpet, and they will become much more self-absorbed, much more negative. It will be seeping out in other ways. But a parent who's able to say, you know, this happened, but this does not define us. This happens to a lot of people. We're going to be okay. And, you know, I'm using molest as an example because it's what I have seen the most in my practice, but this could be addiction. It could be any other problem that a family's dealing with. But to be able to say, I recognize that feeling. I'm not going there. Instead, I'm going to be empathetic. I wonder how my child is feeling right now. I wonder who else I could really be engaging with right now. It doesn't mean that we don't deal with our own feelings. Of course, we need to cry. We need to grieve. But if we're able to really just put a little bit more thought into what others' experiences and go to that other continuum, side of the continuum where empathy lies, then I think we can heal.
Yeah, and I think we're looking just at health factors as well. I could see that holding on to shame would be something similar, maybe like holding on to bitterness, holding on to other things, that it would have a negative effect back on ourselves as well.
Yes.
Whereas the empathy with reaching out, helping others, that would be almost a healing effect.
Yes. Yes, definitely. I think we see in the research that mental health is incredibly closely tied to physical health and well-being. So there's a lot of evidence for that.
Thank you so much, Mary Jo.
Thank you.
Träning är träning, även om man tar det långsamt. Och nu ska Stefan visa oss några sådana övningar.
Idag ska vi göra någonting som är ganska nytt för mig. Inget som jag direkt har använt mig av i min träning tidigare. Men det är en träningsform som kan ge både bra rörlighet och ökad styrka. Så det är någonting som både erfarna och nybörjare kan använda sig av i sin träning. Och det är också övningar som vi ska visa som enkelt kan göras hemma och som inte tar alls lång tid. Så jag och Johanne ska visa de här 7 stycken övningarna som det här programmet bygger på. Och vi har valt att kalla det Super Slow Training. Så det är helt enkelt väldigt långsamma övningar vi ska göra. Så vi sätter igång med draken som är första övningen. Börjar med att man ställer sig upp. Upp med knät och upp med händerna. Sen går man sakta ner. Och så sträcker man ut benet bakåt och händerna neråt. Och så sakta tillbaka. Det blir också ganska mycket balans i den övningen. Där. Bra. Nästa övning som vi ska göra, då ska vi ner på golvet. Lägger oss på magen. Ska vi då trycka oss upp med händerna så att vi böjer ryggen bakåt. Så trycker man då så länge det känns okej. Så håller man där lite grann. Och så går man ner. Sakta. Nu gör det en gång till. Trycka långt bak. Och så ner. Sträcker skönt i ryggen här.
Ja.
Nästa övning. Då är vi kvar på golvet. Vi ska göra variant på hunden som man kallas. Då ska vi då sakta fram med en arm och bak med ett ben. Men sakta fram. Så håller vi det lite grann. Sträcker på sig. Och så ner igen. Då tar vi andra benet. Och så tillbaka. Ja, där. Nästa övning, lite mer utmanande. Vi kör långsamma armhävningar. Så det är vanliga armhävningar, men vi går sakta ner, stannar lite och så sakta upp. Lite yoga. Tror vi det är något som händer. Nästa grej, då går vi upp. Ska vi göra benböj eller squat. Fast då väldigt långsamt. Så går man ner så långt som man klarar av. Och så upp igen. Ska vi en till? Där. Vi har två övningar kvar. Kom ner igen. Det ska vi göra som heter hajfenan. Man ställer sig i armhävningsposition. Ska man rulla över på sidan och upp med ena handen som en hajfena. Sakta. Och så upp. Viktigt att vara rak i kroppen för den här övningen. Spänna bålen ordentligt. Och så tillbaka. Sakta. Så den andra sidan. Och tillbaka. Bra. Då kör vi sista övningen. Många olika namn. Men vi ska helt enkelt rulla. Först vänster och sen tillbaka. Utan att använda händer och fötter som hjälp. Utan bara liksom spänna bålen och sådär. Den är lite komplicerad att göra sakta. Så man kanske bara får rulla över och sen tillbaka. Så kan man träna på att göra den långsammare sen. Vi försöker. Bra. Tillbaka. Det är riktigt bra. Ja, en rolig, bra träningsform där som passar bra att göra hemma. Lycka till med träningen.
Vi har hört om några hälsofördelar med alkoholkonsumtion. Men nu ska Per DeLange ta upp några av de hälsorisker som finns med alkohol. Under tiden kommer jag att göra mig i ordning så att vi kan laga mat tillsammans.
Välkommen tillbaka till Sundhetsbladets studio. Och vi ska se lite närmare på någon tema som Sundhetsbladet tar upp. Här drejer det sig om allt ifrån kosthåll till fysisk aktivitet, olika rusmedel och miljö, många faktorers förhåll till andra människor, hur man tar bäst vare på varandra och så vidare. Och så denna gången ska vi se lite närmare in på ett tema som vi har dröftet flera gånger i Sundhetsbladet, spörsmålet runt alkohol. Alkohol är ju tillåtet i Norge, brukas en del Og det har vært brukt i mange, mange år og har en lang tradisjon tilbake også i vårt land. Som gave har jeg noen ganger, når jeg har holdt helseforedrag, fått også alkohol som gave. Og jeg har da tatt vare på et par av disse her, en flaske med noe som kalles for sangre de toro, det må være noe sånt som okseblodet, og en ølflaske som jeg synes jeg ville ta vare på. Og det var som takk for at jeg snakket om helse. Så det må jo være sunt dette her da. Er det slik? Ja, vi har hørt noe om det, har vi ikke det? Hvis du ser for deg en kurve, eller en slik grafisk sak, på å drikke masser av alkohol, hva vil det føre til? Vil det vel føre til mye hjerteproblemer? Og jo mer du drikker, jo verre blir det. Men la oss si at jeg nå kommer meg ned, og jeg drikker bare 1-2 enheter om dagen. Da er risikoen for hjerteproblemer veldig lav, og risikoen for kreft relatert også lav. Men det er hjertesykdom man virkelig har snakket om. Men så går jeg da over og blir medlem av Norsk Helse- og Avholdsforbund, IOGT, Blokkors, eller hva det måtte være, og blir en ihuga avholdsmann. Og da ser det ut at risikoen for å få hjertesykdom går opp litt grann. Aha, den har vi hørt mye om i de senere årene. At det er bedre med litt enn ingenting. Forskerne har kikket nøyere på den slags forskning, og det viser seg at en liten feil ble gjort. De som ikke drikker i denne sammenhengen er de som har sluttet å drikke, fordi leveren ikke tålte det lenger, og da sier legen, nå må du på vannvogna. Men den gode helsa er ødelagt, og overdødeligheten er det fortsatt, risikoen for overdødelighet. Så det er ikke helt sant, men la oss si at det var sant. Jeg var i et selskap for en stund siden. Der sitter en hyggelig dame tvers overfor meg, og hun ser på meg, og så sier hun, i det hun skjenker seg et glass vin, ta deg nå et glass vin, Per, for det er jo godt for helsa det, særlig for hjertet. Og jeg lurer på hva skal jeg nå gjøre? Skal jeg holde et foredrag? Det kan ta en time eller to, det kan da forstyrre hele selskapet. Eller er det noe jeg kan si? Og jeg hadde hørt noe, og her kommer den. Mitt svar var, jo, det kan jo tenkes det at det kan være godt for noe, men hvis det er en medisin, så har det vel sine bivirkninger, er det ikke så? Som alle medisiner. Og så begynte hun å tenke, og så tenkte jeg, og så lo vi begge to, jo, selvfølgelig. Det har sine bivirkninger. Vi kunne begynne med blodtrykket. Det øker selv et moderat forbruk. Hvis legen ser at du har et høyt blodtrykk og ikke finner noen måte å få det ned på, så begynner han å spørre ut, hvordan er det med alkoholforbruket? Det ble landesorg i USA for en del år siden, da man oppdaget at litt grann alkohol førte til en økt risiko for brystkreft. Brystkreft som vi vet veldig lite egentlig om hvorfor vi får, og vi kunne fortsette med kreft i kolon, i tykktarmen, vi kunne snakke om lidelser i bukspyttkjertelen og i leveren, og så videre, for ikke å glemme dette som heter avhengighet. Alkoholisme. Og sånn kunne vi fortsette i dette bildet. Jo, det har med kreft å gjøre. Det har med mange argumenter å gjøre. Så hvordan kan vi snu dette rundt da? Sykdomsargumentet er sterkt, og veldig mange mennesker velger derfor å leve fri for rusmidler, rusfri som vi sier, eller rusmiddelfri. Vel, det er fem argumenter egentlig. Det ene går på solidaritet og nestekjærlighet, og like fra Tranmæl og Gerhardsen til Asbjørn Kloster så har de argumentert på denne måten at egentlig så lar jeg være å drikke for å kunne hjelpe mine medmennesker til ikke å drikke. Hensynet til andre. I den siste meldingen fra helsemyndighetene våre på alkohol og helse så snakkes det mye om passiv drikking. De som lider på grunn av at jeg drikker. Daddy, don't get drunk for Christmas this year. I hate to see mother cry. Jeg liker ikke at min mor gråter, synger John Denver for eksempel. Folkehelsen, det viser seg at som alkoholforbruket det moderate går opp, så går også problemforbruket enda høyere opp. Og det er blitt en del av diskusjonen de senere årene. totalforbruk i forhold til overforbruk. Og vi kunne fortsette til døråpner-effekten. Willy Pedersen, professor på Universitetet i Oslo, viste hvordan ungdom begynner ganske tidlig å forsøke seg frem. Og jo tidligere man begynner med sin debut, jo mer bruker man i 20-årene, som er den typiske store forbruksperioden. Og vi kunne fortsette om dette med valg av det gode og det mindre gode. Hva er det som er best for oss? Blant ungdomsmiljøene så snakker de om negativ rus, kjemisk rus, og de snakker om positiv rus. Det å oppleve naturen, spise, plukke blåbær, gå og hente det som man har lyst på der, komme seg ut i naturen, oppleve Rocky Mountain High, som John Denver synger om. Du får en high-opplevelse ved å komme ut og oppleve positiv rus. Så det var kanskje hilsenen til oss. Den kjemiske rusen har en rekke uheldige sider som ikke anbefales i det hele tatt. La oss gå for den positive rus. Lykke til!
Biscuits and gravy, eller scones og sauce, det er en typisk amerikansk frukost. Det er noe som jeg kommer ihåg fra min barndom. Det var min pappa som bakte våre biscuits. De var lette og fluffige og veldig gode med smør på. I dag skal jeg ikke vise min pappas resept, men en mer helsesam variant. Kom, og jeg skal vise en amerikansk frukostfavorit. Vi skal börja med vår biscuits eller scones. Och vi kommer att använda fullkornsmjöl. Inte 100%, men för det mesta är det fullkornsmjöl. Och så lite vetemjöl. Så vi får lite mer fiber, lite mer fyllning till frukost, som är väldigt viktig. Och så blandar jag ihop den. Så har vi lite salt. Och lite bakpulver. Det är det som kommer att göra vår biscuits fluffiga. Så jag bara blandar ihop de här två ingredienserna. Det finns flera, eller åtminstone två sorters amerikanska frukostbiscuits. Den ena är formad mer rund och fint, man rullar ut dem. Det här heter drop biscuits. Och det är helt enkelt för att man bara droppar dem på pannan och formar dem inte som fina biscuits. Så det är mycket snabbare att göra. Då ska vi ha i vår olja och sojamjölk tillsammans. Och jag använder olivolja mest för att jag gillar smaken. Och så är det bara att mixa ihop dem tills vi får en fin smet eller deg. Okej, man vill inte mixa dem mer än nödvändigt, men man ska ha dem väl mixade. Så ska vi ta dem och bara droppa dem på en bakplåtspapper på en form. Det är inte så komplicerat. Jag ska göra färdigt att lägga ut dem här på en plåt. Och sätta dem i ugnen. Man ska baka dem ganska varmt. 225 grader. Bara några få minuter. Och så fort jag sätter dem här i ugnen så kommer vi tillbaka. Och vi ska göra vår gravy eller sås. Så ska vi börja på vår sås eller vår gravy. Och vi ska använda cashewnötter som en bas till den här sås. Det ger en väldigt krämig och god smak. Och fin konsistens också. Och för att göra sås ut av cashewnötterna så använder vi vår mixer. Så jag har cashewnötterna här. Vi har också lite majsena. Att hjälpa att det tjocknar. Även om cashewnötterna, när man varmebehandlar dem så har de någon stärkelse i sig så det blir tjockare. Men vi fortfarande behöver lite mer att få en fin såskonsistens. Så har vi lite salt, det behövs. lite grönsakskrydda eller grönsaksbuljong. Lite lökpulver. Och sen en liten bit olivolja. Och det ger en väldigt fin smak. Och det är bara för smakens skull. Okej, okay. Och så har vi vår vatten. Och jag häller i så mycket så att mixern kör runt fint. Och sen lägger vi till resten efter cashewnötterna har blivit väldigt fin fördelade. Så kör vi vår mixer. Då ska vi koka upp det här såsen precis som alla andra sås. Du ser den är fin och krämig. Och det blir ännu krämigare när vi värmer upp den. Och så är det bara att röra runt konstant medan man värmer upp den. Den ska komma upp i kok i ett par minuter. Och så är den klar. Så är vår sås färdig. Ni kan se att den kokar här och den är tjock och fint. Och vår biscuits har bakat i ugnen. Det tog inte mer än bara 12 minuter. Och jag tänkte vi ska dela in biscuits här. Och se om vi kan sätta lite sås på den. Som vi skulle ha det hemma i Amerika. Bara lite sås på. Mm, det blir gott. Lite mer här. Där. Krämig och gott. Och sen kan vi ha bara lite färg. Det är alltid fint med lite persilja. Och tomat. Så har vi en amerikansk frukost med biscuits and gravy. Om ni vill få hela receptet kan ni gå in på lifestyletv.se. Here from Lifestyle Talk är vi tillbaka nästa vecka med ett nytt och intressant program för dig som är intresserad i en mer hälsosam och aktiv livsstil. Vi ses!